Just det, vi har ett intro. Vad brukar vi säga då?
Vi brukar säga välkommen till glesbygdsdating, 120 kilometer.
Nej, en kilometer? Nej, mil.
Okej, jag provar igen. Välkommen till glesbygdsdating, 120. Förlåt.
Ska jag testa då? Välkomna till podden Glesbygdsdating, 120 mil från Stockholm. Och idag så är det jag, Malene och Sanna som pratar.
Och idag tänkte vi göra en liten specialare.
Ja.
Där vi pratar om film.
Som korv med våffla, höll jag på att säga. En specialare.
Och vi har ju tittat på lite olika filmer som handlar just om dating i glesbygden. Och vi har haft väldigt olika ingångar i det här.
Jag vill gärna titta på liksom svenska filmer eller så här klassiska filmer.
Mm.
Men det var väldigt svårt att hitta någonting. Och jag har frågat så här flera folk jag känner som har lite koll. Så en film som jag tänkte att vi kan prata lite om är ju faktiskt Fucking Åmål. Det som jag har hittat annars är ju väldigt mycket så här, speciellt när det är Norrbotten så känns det ju som det är väldigt, eller inte bara Norrbotten, men det är väldigt stereotypt. Mm. Och det kanske också är för att jag inte riktigt heller hittat något som är, alltså det är jättenutida, utan liksom lite äldre filmer, och då kanske det var ännu värre. Det är mycket toxisk maskulinitet.
Min första association när man pratar om Norrbottens filmer, det är ju Jägarna.
Ja.
Och efter den har jag bojkottat alla filmer som utspelar sig i Norrbotten. För jag känner att det här är så bra det blir, och det var fruktansvärt.
Men du har väl tittat på den här nya filmen om Kiruna?
Det har jag gjort. Den var jag ju tvungen att se. Det är en film som går ut på att det finns ett stort slukhål under staden efter gruvbrytningen. Och det här upptäcker huvudpersonerna lagom tills att staden börjar rasa ner i hålet.
Ja, det är jätteroligt. Trailern är ju jätterolig.
Visst. Och det är ju extra roligt att se en film där det är väldigt bekanta gator som störtar ner. Jag älskar katastroffilmer.
Riktigt bra sådana här katastroffilmer eller sådär. Då känns det som att då har man lyckats få till någon sån nerv. Alltså som handlar om överlevnad. Mm. Och det är ofta liksom så här, antingen någon så här kärlekshistoria eller så är det någon familj.
Det brukar ju vara, jag vet inte varför, jag har alltid trott att det här är för att det här är en väldigt amerikansk genre. Amerikansk film är väldigt familjeorienterad.
Just det.
Så katastroffilmer är ju också det. Det är ju ofta ett kärnfamiljsfokus. Du har den här kärnfamiljen som ofta är splittrad när filmen börjar. Och på något sätt så ska de rädda barnen och få ihop familjen samtidigt som världen går under runt dem. Exakt det händer ju i Avgrunden också. Du har ju den här frånskilda föräldrarna. Mamman har träffat en ny man från Uppsala. Plötsligt dyker den nya mannen upp som en glad överraskning på tågstationen i Kiruna. Liksom, nej, jag tänkte bara överraska dig. Fy fan vad jag hade dumpat någon som dök upp utan att förvarna mig. Och säger, nej, jag ville bara överraska dig. Hon kanske hade andra planer, hon kanske hade barnen den veckan. Det kanske inte alls var lämpligt.
Där är vi nog olika, men ja, jag tror också att jag har blivit ganska sur.
Jag vill ju gärna få se fram emot en sån sak. Jag tycker jag må längta efter folk. Jag vill veta när någon kommer och jag vill föreställa mig hur det ska bli. Mm. Och om någon då bara dyker upp en dag när jag har jättemycket på jobbet och det är konstiga mätningar på mina mätinstrument och jag är ansvarig för hela jävla gruvans säkerhet. Och så dessutom står det plötsligt en man där och är surprise!
Det känns inte som det är jättevanligt, eller är det vanligt med dejting i film? Kanske kan be lyssnarna och liksom tipsa.
Jag tror att det vi behöver hitta är de här romantiska komedierna, för där är ju dejting vanligt.
Det känns lite som att det är en storstadsgenre.
Förutom när vi tittar på julfilmer på Netflix.
Just det.
Och den här är faktiskt inte en julfilm, kom jag på. Men den hamnar liksom i samma kategori i mitt huvud. Den heter Falling in Love, men instavas med två N. Jag vet inte om du har sett den här filmen.
Ja, jag tror att du kanske har tipsat om den och så har jag tittat på den.
Ja. Den är från 2019. Den handlar då om Gabriela som är typ inredningsdesigner någonstans i storstan. Hennes liv kraschar i början av filmen. Hon har en pojkvän som är lite douchig. Hon försöker göra slut med honom. Och så går hon med i en tävling där man ska skriva en liten essä på typ 500 ord. Och har en chans att vinna ett värdshus på Nya Zeeland. Och hon vinner det här värdshuset. Drar ner till Nya Zeeland. Till en liten by mitt ute i ingenstans. Det här är en storstadskvinna mitt i karriären och hon dyker upp här på den nyzeeländska landsbygden i sina högklackade stilettskor. Hennes resväska krockar med en man. Jake heter han och hon hatar honom vid första anblicken som de alltid gör i de här filmerna. Sen visar det sig att det här värdshuset som hon har vunnit är helt nedgånget. Och för att hon ska kunna tjäna några pengar på det så måste hon restaurera det. Och då behöver hon en hantverkare. Och vem är traktens bästa hantverkare om inte Jake? Alltså den här filmen tycker jag är ett så himla bra exempel. För det här är verkligen, du vet, den här extremt idylliska, romantiserade bilden av glesbygden där alla ställer upp för varandra. Och när Gabriella blir förkyld, hon är lite snorig en dag och då dyker halva byn upp hemma hos henne. Det här är alltså människor som hon inte har en relation med ännu.
Men det är ju helt sjukt.
Och jag vet inte, nu ska jag inte vara sån, men den här nivån av hjälpsamhet tror jag inte existerar.
Nu har det ju varit covid också, så nu kanske det existerar ännu mindre. Men ja, jag har väl liksom en eller två vänner som skulle komma hit om jag var förkyld. Men det är ju inte som att, de är ju mina vänner ändå. Men det är ju intressant, för jag upplever ändå att det är just i den här feel good-genren så är det liksom väldigt mycket av den här typen av mysifierad. Ja, det kanske inte är glesbygd riktigt, men det är väl småstad.
Småstad, ja. Och jag menar, som vi definierar glesbygd i den här podden så räknas det ju.
Ja, men precis.
Ofta ställer man ju det i kontrast till karriärlivet som du har i stan.
Ja,
sant. Men på glesbygden har du andra värderingar. Där bryr man sig om varandra, man tar hand om varandra, man slutar göra karriär, skaffar en kärnfamilj och blir lycklig.
Ja.
Men det ska ju återigen sägas att nu har vi en väldigt specifik subgenre av romantiska komedier.
Men alltså, jag vet inte om den är så himla subgenre. Eller liksom, jag tänker, för det finns ju, jag har inte läst jättemycket feelgood. Men av det jag har läst så är det ganska ofta så. Så det är ju som till exempel den här Det lilla bageriet på strandpromenaden och alla de där böckerna. Det är också, det är samma story liksom. Där är väl mycket i för sig, kommer tillbaka till sina rötter och lämnar det här hektiska livet i stan och liksom träffa någon genuin person. Eller liksom.
Har du sett A California Christmas?
Nej.
Den här kom för typ 3 år sedan. I vanliga fall så är det ju en bortskämd karriärskvinna som behöver upptäcka, du vet, kärleken och livet. Men i det här så är det en man, Josef, som är den bortskämda sonen till en rik företagsledare. Som blir skickad av sin mamma, då, den här företagsledaren, ut till en farm på den kaliforniska landsbygden. För att övertyga den här farmägaren att sälja sin farm. Och han ska göra det genom att förföra den här kvinnan som äger farmen. Så han tar anställning för att jobba på farmen och så ska han försöka charma henne och sen övertyga henne att sälja. Och det slutar ju med att de blir förälskade i varandra.
Så fin!
Och jag tyckte så mycket om att de hade vänt på det. Hon fick välja sin person och sitt jobb. Hennes jobb är ju den här farmen. Och hon behövde inte offra sitt jobb för sin kärlek som det är i alla andra såna här filmer. Utan han fick bestämma sig för att jag slutar vara en playboy och kommer att bo med dig på farmen.
Men för det där stör mig jättemycket. Alltså att det ofta är så där att man, ja men på något mirakulöst sätt så får man liksom också ett jobb. Eller man får någon slags försörjning där. Och det tänker jag liksom är ett ganska stort problem. I alla fall om man vill bo, eller det räcker väl att man bor i en mindre stad, så blir det ju genast mycket färre jobbmöjligheter.
Speciellt om man har preferenser kring vad man vill jobba med.
Ja, så den där känner jag att, jaha, okej. Okay.
Jag känner också att det är snävt att du kan bara ha en karriär i stan och du kan bara flytta till glesbygden för kärleken och familjens skull. Men det finns ju faktiskt massor med folk som flyttar till glesbygden för jobbets skull.
Ja.
Så visst kan man säga att Josef flyttar för jobbets skull, men det här är ju tillfälligt. Flyttar du för en jobbmöjlighet så är det ju tillfälligt, sen ska du tillbaka till ditt riktiga liv.
Mm.
Beslutet de måste ta på slutet är ju, ska jag flytta tillbaka till mitt riktiga liv? Mm. Eller ska jag inse att mitt riktiga liv finns här nu?
Och jag kan bli lite provocerad av det där faktiskt. För att det blir liksom någon sån här hitta dig själv grej på något sätt. Ungefär som att det är, alltså, som att ens inre liksom mirakulöst skulle ändra sig bara för att man byter bostadsort.
Ja, eller partner.
Eller partner.
Det jag tänkte på när jag satt här och letade efter filmer var ju att den mest ultimata flytta till glesbygden och hitta kärleken, boken säger jag för jag hatar filmen, måste ju ändå vara Twilight.
Ja!
Filmen är någon slags vampyrskräck-thriller där kärlekshistorien är väldigt, alltså den finns ju där, men den är ganska nedtonad.
Ja, för den kärlekshistorien är ju väldigt central i böckerna.
Åh, herregud, jag läste ju första Twilight-boken. Nu kommer jag låta som en sån här indie, jag försöker få indie cred här, men jag läste den här boken innan den blev känd.
Just det.
När det enda du vet jag hade att gå på var, jag såg omslaget och de här händerna som höll fram ett äpple. Och vad heter den på svenska? Om jag kunde drömma, tror jag.
Ja, det heter den.
Jag var ju egentligen fel målgrupp, jag var ju redan vuxen när den kom ut.
Mm.
Men jag har aldrig läst en kärlekshistoria som har berört mig så mycket och var så stark. Jag började ju sätta den i händerna på ungdomar direkt.
Mm.
Och jag kan se allt som är dåligt med det här.
Mm.
Och på alla sätt den här inte är, du vet, fantastisk litteratur.
Mm.
Men jäklar vad den här talade till sin målgrupp.
Mm. Varför tror du att den gjorde det då? Kan du liksom hitta någon specifik?
Nu var det länge sedan jag läste den. Jag vill inte läsa om Twilight för att jag vill bevara den här känslan i mig av en stark svindlande upplevelse.
Mm.
Och läser jag om den så kommer det kommer inte att gå. Det har gått så många år. Världen har också förändrats, tänker jag.
Mm.
Men det Twilight gör är ju att verkligen, du vet, förstärka känslorna liksom till det yttersta. Den här första kärleken.
Mm.
För det är det här är. Och som jag minns den första stora kärleken, så var det verkligen, jag skulle dö för dig. Jag skulle göra vad som helst för dig. Du är orsaken till att jag andas, du är orsaken till att jag lever. Det finns ingenting i världen som spelar roll utom du, det är du och jag mot världen. Allting är så starkt.
Mm.
Det gör den här första boken otroligt bra. Och sen använder de ju hela vampyrmetaforen för att göra det ännu starkare.
Ja, precis. Ja.
Och det tänker jag att man glömmer ibland när man kritiserar den här, att tanken med Twilight är inte att tonårsflickor ska gå ut och, du vet, gifta sig med vilket misshandlande svin som helst. Men att känslan är liksom någonting annat än den faktiska verkligheten.
Ja, men känslan är väl liksom kniven mot strupen på något sätt.
Ah.
Det tycker jag de gör väldigt bra.
Gillar man att läsa romantik så finns det ju en lockelse i att få drömma sig bort till att vara så utvald.
Ja.
Och vilja ha någon så mycket.
Ja, jag tycker ju också att det brukar ju vara väldigt mycket så här bara strulig, otrygg anknytning och sådär. Hos de här kärleksböckerna. Men jag tänker att Edward heter han, va? Han har ju i alla fall en bra anledning till att vara lite
strulig och otrygg.
Ja, precis. Och sen så tycker jag ju faktiskt att Bella i böckerna, alltså att hon är ju så jäkla modig.
Mm.
Det tycker jag också är en fin sak.
Absolut.
Ska vi prata lite om fucking Åmål då?
Ja. Det tycker jag. Men vi får ha i åtanke att jag inte har sett den sedan jag var tonåring och då hatade jag den.
Ja, vad spännande. Det är en bra ingång. Men jag läste att den kom 98, tror jag. Hur gammal var du då? Jag tror att jag var 12.
Oj, det här känns som att det kräver avancerad matte. Vänta. Om jag var född, hjälp mig räkna, om jag är född 83.
Ja, men då är du 3 år äldre än mig. Och om jag var 12. Då är du 13, 14, 15. Det här klarar vi. Vi är bra på matte. Vi jobbar inte med ekonomi eller något sånt. Just det, men då var du 15. Ja.
Och jag tror inte att jag såg den precis när den kom ut. Jag har för mig att jag redan hade kommit ut som flata när jag såg den här filmen. Så då måste jag ju vara typ 18, 19 någonting.
Men vad kommer du ihåg varför du inte tyckte om den?
Alltså, det här känns så himla banalt. Jag gillade inte huvudpersonen. Jag hade en, alltså, jo, huvudpersonen, hon som vet att hon är lesbisk.
Ja, Agnes.
Agnes var helt okej.
Ja.
Tjejen som Agnes var kär i tyckte jag var en vidrig, hemsk mobbare.
Ja, hon är ju typ Tina på ett sätt.
Och sen kände jag att, du vet, och då plötsligt ska allt vara förlåtet för att de går ut hand i hand från den här toaletten. Mm. Jag kände att en handling kan inte förlåta allting som hänt innan dess. Mm. Så det var på den där slutscenen som skulle vara någon slags segerscen där jag rage-quittade. Ja. Alltså jag var så arg.
Nu ska vi se här, så jag kommer ihåg rätt. Då är det ju faktiskt så att Agnes är ju mobbad. Men hennes föräldrar ordnar en födelsedagsfest liksom.
Åh nej, det här hade jag glömt.
Men det är ju ingen som kommer utom hennes vän som är rullstolsburen. Men så blir Agnes arg på henne. För att du är ju bara min vän på låtsas typ.
Åh nej.
Men samtidigt är det då en annan fest som är på gång. Som då Elin, den här
just det, den andra
snygga populära tjejen är på. Men då är det en kille där som är intresserad av henne. Och hon tycker att han är jobbig. Så då tycker hon och hennes syster, eller om det är hennes syster mest, eller bara, men vi kan ju dra till Agnes fest. Så då åker de till Agnes fest. Och då så slår de ju vad om att Elin inte vågar kyssa Agnes. Och så gör hon det.
Just det. Åh, jag hatar det här.
Det är ju fruktansvärt.
Det är så hemskt.
Jättehemskt. Alltså, sen så blir de väl typ vänner eller så här. Mm. Agnes är ju då olyckligt kär. Men sen så kommer de tillbaka till skolan och då är ju Elin så där att nej, men nu så får hon någon slags identitetskris och är liksom fortsätter att vara rätt elak mot Agnes liksom.
Ja.
Tills den här slutscenen då liksom, där de liksom inlåsta på toaletten och så liksom går de ut och så är de typ lyckliga ihop.
Och det är en stor folkmassa där utanför toaletten, va?
Ja, precis, precis. De liksom står där ute och vill veta vilken kille som Elin har på toaletten.
Ja, just det.
Ja, det fick väl ganska mycket cred liksom för att det ändå var någon slags gaypar och sådär. Men jag vet inte.
Nej, och jag tänker att för sin tid så var den ju modig och liksom ganska revolutionerande ändå. Men jag minns det väldigt mycket som ett slag i magen att du vet det här, att den fick cred för att det var så lite
lesbisk kärlek. Det krävs så lite.
Ja. Det var egentligen bara en film om alla är vidriga och sen, yay, Elin är modig i 5 minuter.
Mm.
Jag tog det väldigt personligt som tonåring. Gud vad den gjorde mig ledsen.
Mm.
Och jag tror också, om man någonsin har haft, du vet, erfarenheten av att heterosexuella kvinnor eller tjejer som ville prova hur det var att kyssa en tjej. Alltså att man inte tar den andras känslor på riktigt.
Ja, men det är ju bara fruktansvärt.
Jag känner att jag blev berörd bara du återberättade den här filmen.
Nej, men alltså den är ju fin också för att den liksom ändå för sin tid liksom har ett ganska, vad ska man säga, autentiskt språk. Och jag kan tänka mig att det ändå, ja, de är ju rätt elaka, men alltså folk är rätt elaka.
Jag tänker att det var en bra film på jättemånga sätt.
Ja, verkligen.
Men det var inte en film för Sanna som tonåring.
Säger det någonting liksom om hur man dejtar då? Är det liksom så där man går till någon fest och så sitter man där och så?
Jag har ju aldrig i hela mitt liv dejtat på det sättet. Men jag förstår ju att folk gör så, eller gjorde så. Jag läste någonstans att numera så är det ju vanligare att dejta på internet än att dejta via vänner. Mm. Jag har ju verkligen bara dejtat målmedvetet via internet.
Mm. Jag har väl nog lite blandade erfarenheter har jag ju. Men när man bor på landet så där, då tänker jag att då är det internet som gäller.
Fast vet du, jag tänker ibland fortfarande på, var det Martin vi pratade med, din vän som har sin gård?
Mm.
Och du minns hans berättelse om när han sålde ved.
Ja, just det.
Och sen ändå, du vet, började en relation med den här kvinnan som köpte ved av honom. Och det här kände jag liksom, det här är verkligen så nära man kan komma. Den här romantiska filmen med Gabriella som krackar med Jake.
Ja.
Och så uppstår det tycke liksom.
Men där tror jag ändå att vårt samhälle lider lite av att folk är inte så här romantiska. Eller, jag tänker att man behöver liksom också vara öppen för det där.
Mm.
eller det är kanske bara jag som är fördomsfull, men det känns nu, alltså folk är väldigt så här inne i sig själva. De är inte så öppna.
Åh, du, jag kom på, jag har faktiskt dejtat så här en gång i mitt liv.
Ja, kul.
Det var när jag var guide i kyrkan hemma i min lilla småort. Och ofta, du vet, så det kom turister i övre medelåldern och så guidade jag runt dem och visade dem konstföremålen. Och,
ja, just det.
Och det var ganska långsamt. Vissa timmar kommer det inga. Ibland sitter man där ensam i 8 timmar. Ibland kommer en busslast på liksom 200 personer.
Mm.
Och sen en dag så kom det in en kille i typ, jag vet inte, 25-årsåldern med sin familj. Och han var alternativ.
Ah.
I den här lilla småstaden där alla såg likadant. Alltså du vet, alla var mainstream.
Mm.
Och dessutom var jag i kyrkan. Så alla var mainstream. Och då kommer det in en, du vet, lång, smal kille som hade svartfärgat hår.
Ja.
Och så hade han eyeliner och bara svarta kläder. Och jag kände bara, åh herregud, han är typ, han är nästan het.
Fint.
Och jag var ju också lite alternativ på den tiden.
Ja.
Så vi såg varandra och jag tror det var det här, du vet, instant connection. Här ja. Är en annan människa som inte är mainstream. Och jag bryr mig inte på vilket sätt den här människan inte är mainstream. Vi måste prata med varandra, för nu sitter vi här ute på landet och det finns ingen annan. Och så han kom ju tillbaka sen utan sin familj och så hängde vi lite grann och så ledde det ena till det andra och så hade vi en relation.
Ja, men det är ju fint.
Som var väldigt beroende, tror jag, av just det här.
Eller den situationen kanske också.
Den situationen.
Ja.
Det var så skumt. Men jätteintressant. Och just det där. Ja, här är vi och ser annorlunda ut än alla andra. Och gud vad vi längtar efter någon som är annorlunda än alla andra.
Mm. Fint.
Ja.
Jag kom på, jag har ju blivit uppraggad på korvkiosken där jag jobbade.
Nej, vad roligt. Berätta. Hur gick det till?
Ja, det var en person som, det här var ju jättelänge sedan, det är så preskriberat kan man säga. men det var en person som brukar väl komma dit liksom och köpa mat eller köpa någonting och sen så började han väl prata med mig och så. Så dejtade vi ett tag.
Så det kan hända med andra ord?
Ja, det kan det. Man får fånga ögonblicket.
Men jag tror verkligen att det ligger något i det här du säger, att man till vardags ganska ofta är sluten. Att man inte är mottaglig för intryck och inte letar efter kärleken så där på ICA. Nej. Och det kanske är bra också, jag vet inte. Jag uppskattar ju kanske inte heller när folk försöker ragga när jag inte är öppen för det.
Man kan ju göra det lite snyggt, tänker jag. Alltså man behöver ju inte ragga, men man kan ju flirta lite. Och det, flirta kan man ju bara göra med folk som är öppna för det.
Nej men gud vad fint uttryckt. Ja.
Det går, då märker de ingenting typ. Eller så tycker de att man är lite konstig och då får de väl tycka det.
Ja.
Men alltså jag brukar liksom bara göra det för att det är lite kul och då är det, alltså om jag typ möter någon, alltså om jag går förbi eller.
Vad gör du då? Vad gör du när du flirtar?
Så här har jag kommit fram till att oftast om man går förbi någon, då brukar man faktiskt möta dens blick, men bara en kort stund.
Mm.
En väldigt kort stund. Och sen tittar man ner. Så är det för mig i alla fall. Men då, istället för att liksom jag tittar ner, så håller jag kvar blicken där. Och sen när den andra kommer upp med blicken, då är min blick liksom kvar där.
Just det.
Och så möts blickarna igen. Och då så ser man till att le.
Gud, det låter jätteenkelt när du beskriver det.
Så man ska bara vara lite envis. Ja, det är väl lite gött att få ett litet leende sådär.
Det ska jag prova.
Ja, men gör det. Fast jag i och för sig, jag är liksom inte bara såhär. Jag är inte så här, kanske bara raggat upp någon. Bara, ska du med? Ska vi gå ta en korv i korvkiosken?
Men det slår mig nu när vi pratar. Att jag tror att det här var lite som hände med den här killen i kyrkan. Att vi liksom fick ögonkontakt, vi låg mot varandra, vi dröjde antagligen kvar med blicken. Och sen kom han ju tillbaka och då fortsatte vi prata och så liksom.
Mm.
Ja.
Precis. Det räcker liksom för att etablera kontakt. Då har man liksom gjort det.
Jag har aldrig tänkt på det som någonting som man faktiskt gör. Eller snarare så här, när folk pratar om att flirta, Så jag har aldrig riktigt vetat vad de menar. Mm. För jag förstår ju att det inte är, ska vi gå och ta en korv? Men jag har inte haft några exempel.
Man kan ju vara lite skämtsam och lekfull. Och så, det behöver ju inte vara kroppskontakt heller. Men man kan ju gärna liksom komma lite närmare. Man liksom börjar där. Och sen märker man ju om den andra liksom hakar på det.
Varje gång jag har varit på en fest bland vänner och träffat någon som jag tycker är roligt att prata med. I princip 100% av gångerna har någon efteråt sagt att jag flörtade med personen. Och det har jag ju aldrig upplevt att jag har gjort, eftersom jag bara tyckte att vi hade roligt ihop på en fest. Jag ville inget mer. Största delen av den här tiden var jag ju lesbisk och det här var män som jag pratade med. Men nu när du beskriver det här, att liksom, ja, nej men du vet, komma lite närmare kanske och liksom luta sig in. Ja. Och jag känner att det här är ju vad jag gör i ett samtal, och speciellt om man blandar in alkohol i det också. Så jag kan ju se hur mycket av mitt, vi har ett roligt samtal om, jag vet inte, internet på 90-talet, tolkas som råflörtande.
Mm.
Om man är lite skämtsam och lite busig och så blir man lite fysisk. För jag gillar att vara fysisk med folk. Ja,
ja det skulle jag nog säga. Sen är det ju liksom inte, jag skulle inte säga att det räcker att ha ett roligt samtal. Man kan ju ha ett roligt samtal på ett ganska intellektuellt sätt. Men liksom så fort man blandar in någon slags, någonting mer liksom med kroppen. Och lite som du säger, att man liksom kommer lite närmare och Då blir det liksom lätt en sån upptrappning. Liksom. Men,
för det känns också som att det händer ganska automatiskt. Jag vet inte om det är så att man förstärker varandra i det lite grann.
Ja, men det kan man lätt göra. Men sen är det väl, jag skulle väl inte säga att det är, jag vet inte om man kan säga en sexuell underton. Ja, men på något sätt. Men liksom det finns en särskild erotisk stämning ändå. Som ju liksom också behöver, tycker jag, alltså kopplas in. För att det liksom ska ändå bli en flört. Ja, då är man nog lite mer, ja men då blir det nog lite mer fysisk kontakt. Kanske att man dröjer kvar med blicken liksom lite för länge.
Gud vad intressant.
Men det där är små saker. Och liksom kanske också att man kommer in lite på sådana ämnen, skulle jag säga. Man kanske inte behöver prata snusk liksom konkret, men man kanske pratar på ett allmänt plan, eller liksom man kanske pratar om något som man tycker är hett eller liksom roligt, ja. Alltså sådär.
Jag tycker det är otroligt fascinerande att lyssna på, för jag märker det inte överhuvudtaget. Jag märker inte om det finns i mig, jag märker inte om det finns i den andra förrän det är, du vet, övertydligt, och då är jag plötsligt, wow, vad hände? Hur gick det här till?
Ja, just det. Ja, du får gå en kurs.
Det får jag verkligen.
Nej, men för jag, jag tänker att om man lär sig själv hur man gör, då tror jag att man, då kan man börja se det hos andra.
Du, jag ser att det börjar bli dags att avrunda nu. Det var jätteroligt att prata.
Verkligen. Superkul.
Och som vanligt kan vi ju säga, om det är någon som bor i glesbygden och vill snacka dating med oss, så är det bara att höra av sig. Vi har ett Instagramkonto som heter glesbygdsdating och en mailadress som heter glesbygdsdating@gmail.com dit man kan maila oss.
Det blir kul att prata med oss, vi lovar. Det var det. Men du, nu har vi inte ens, vi brukar ju ha ett försnack som är så här, vad har du gjort sen sist?
Det har vi inte haft.
Men det behöver vi ha det.
Ja, jag kan bara ta något citat ur.
Ja, eller typ så när du råkar säga kilometer. Eller när vi inte kan räkna matte. Eller
det kan jag göra. Det blir jättebra.